Välkomna alla lyssnare till podden Lyckans läkare, där vi i varje avsnitt intervjuar en specialist inom olika ämnen inom hälsa. Och i veckans avsnitt blev det ju lite annorlunda. Du intervjuade en specialist inom kost. Berätta om det, Elsa.
Det var ju Maria, min vän. Och ni kommer få höra i avsnittet hur jag känner henne. Det är ju från way back 2017 i Australien. Så det kommer ni få höra på. Men jag är mer nyfiken på för dig, Vanna, som den här gången var det att jag och Maria körde en egen intervju och du var inte med. Men däremot så vet jag att du har lyssnat på avsnittet nu i efterhand, för du har klippt avsnittet. Hur var det för dig att sitta och lyssna på mig och Maria? Kändes det konstigt? Bra? Hade du någon fråga som du kände så här, eller så har du förställt inte den här frågan till Maria?
Jo, men absolut, att när jag lyssnade så jag kände så här, åh, det här hade jag velat kommentera typ. Några gånger kände jag så. Men annars så tyckte jag att det var väldigt bra dynamik, och ibland kan det ju vara lättare att intervjua när man är två personer istället för tre, för det var väldigt, väldigt bra och ett balanserat avsnitt även utan mig.
Fantastiskt. Hade du någon fråga du hade velat ställa som vi inte fick svar på?
Jo, men det var ju, jag skrev faktiskt in en fråga, och det var det här med vegetabiliska fetter jämförelse med animaliska fetter.
Animaliskt fett versus vegetabiliskt fett. Exempelvis avokado versus margarin eller smör.
Precis, typ steka i rapsolja jämförelsevis steka i smör. Men det får jag ställa en annan gång, helt enkelt. Ja. Men nu hoppar vi in i avsnittet och önskar en trevlig lyssning.
Då har vi med oss idag Maria Lundgren. Hon är 29 år gammal och jobbar som forskningsassistent på KI. Vi känner varandra sedan 2017, då vi båda pluggade ett år PT i Australien med träning och lite kost. Och efter det så har Maria också läst en kandidat i nutrition i Australien. Stannade kvar där ännu fler år. Jag var lite avundsjuk. Och sen kom hon till Stockholm, läste en magister i nutritionsvetenskap. Dessutom har Maria tävlat i fitness och nu är hon en inbiten crossfittare. Och dessutom vet jag att hon gör sjukt goda pastor. Varmt välkommen, Maria.
Tack så mycket, jag skrattar lite här. Jag har ju faktiskt fått äta det du har lagat också, så det är... Ska vi inte sticka under solen med att det är väldigt trevlig mat.
Ja.
Det är jättekul att få vara här.
Ja, det är jättekul att ha det här. Och på tal om att vi äter tillsammans, så minns jag när vi satt i Australien och åt våra så här gröt med ägg och riktigt så fitness bra mat. Men det var också väldigt gott.
Det var också väldigt gott. Det var tidigare. Det blir lite mer kakor nu för tiden, va, för båda, tror jag.
Det tror jag absolut. Jag var på kakbuffé idag. Tidigare åt en brunch med extrem. Jag har aldrig varit på en sån stor kakbuffé. Så att, det är gött att man har den balansen nu. Hur mår du idag?
Ja, men jag mår bra, tack. Det är ju soligt. Snön börjar försvinna härifrån Gävle. Jag är i Gävle idag, inte i Stockholm som vanligt. Men det är fantastiskt. Jag mår jättebra. Jag har coachat lite idag och... tränat lite, så att jag mår jättebra.
Ska vi faktiskt prata om kost idag? Vi har dels fått in en massa lyssnarfrågor, jättespännande, högt och lågt om kost. Det ska vi prata om och läsa upp olika frågor. Men först tänker jag att jag vet ju lite vad du håller på med på Karolinska på KI. Men för de som inte vet, jag tycker det är väldigt spännande och intressant och kul att få lyfta lite också forskning som man kanske inte tänker så mycket på. I det kliniska och de som jobbar i vården. Kan inte du berätta lite om ditt jobb?
Ja, men absolut. Jag jobbar som forskningsassistent, som sagt, på Karolinska institutet. Vi jobbar med prevention och e-hälsa mycket. Så jag jobbar för professor Marie Löv, som är den första professorn i nutrition där. Så det är jätteroligt, och vi är som himla... Alltså bra team, och jag har verkligen fått lärt mig en massa. det jag är mest involverad i, flera stycken såklart, det är förebyggande av barnobesitas och främja goda levnadsvanor genom e-hälsa. Så vi har precis fått en app som går ut till BVC för de som har Capio som vårdansgivare. Så att det är, ja, men det känns jättekul att bara få, ja, men hjälpa föräldrar med att skapa bra levnadsvanor hos sina barn. Så det är jättekul.
Ja, det är så viktigt. Alltså, det är ett av de största hälsoproblemen globalt, just obesitas. Och vi fick lära oss nu på barnkursen att redan vid ett barn som är då överviktig vid 4 års ålder kommer att löpa mycket högre risk att fortsätta vara överviktig i sitt vuxna liv. Så det är verkligen superviktigt att börja som barn.
Ja, precis. Det är därför vi ser prevention som en så stor del. Så att det här är för barn som är 2,5 till 3 år som vi jobbar med. Så att det är...
Vad är det absolut roligaste med ditt jobb där?
Jag tror att det roligaste är, alltså om man ska vara lite självis, är att jag får lära mig sjukt mycket.
Absolut.
Och att ja, men man känner verkligen att det här kan göra skillnad och man får ju vara del av mycket olika. Jag har till exempel precis varit och föreläst för sjuksköterskeprogrammet om matvanor för de som går på Röda Korsets högskola. Och även om malnutrition. Så att man får göra mycket olika. Och det är jättespännande.
Wow. Och för de som inte vet, vad är malnutrition? Så alla förstår.
Ja, men malnutrition, alltså den felnäring kan man väl säga. Så det, vi jobbar både med, ja, men obesitas, men också om undernäring och mikronutrientbrister och sådana grejer som jag har varit och föreläst om.
Vi hoppar över till lyssnarfrågorna. Det har kommit in ganska mycket som har varit kring vegansk kost. Jag tänkte att vi ska ta några av dem. Vi kan börja rätt brett där en person har skrivit. Vegansk kost, är det bra eller dåligt för hälsan? Och då hänvisar den också till en annan podd de lyssnar på. Där, som hade sagt att en fullständig vegansk kost bland annat kan innebära mag- och tarmproblem. Och ett för litet proteinintag. Och kan vara grunden till våra hälsoproblem. Vad tycker du?
Det var ett väldigt starkt påstående måste jag säga. Och det låter väldigt säker på sin sak. Så, och jag tänker också så här att det känns som en väldigt stor motreaktion till vad vi hade för ett par år sedan. När den här dokumentären Game Changers kom ut. Och helt plötsligt så skulle alla bli veganer och äta vegansk kost. För då var det optimala. Så att det svänger snabbt i media, är väl min första, första tanke.
Ja, verkligen. Jag håller med. De här trenderna. Och, alltså, jag förstår de här frågorna. Att det är många som kanske inte har utbildat sig inom näring eller inom vården heller. Så, som man känner att, alltså, den ena personen säger typ att healthy vegan och så här, super, allt du ska äta ska vara grönt typ. Och sen kom någon annan och bara carnivore, ät bara kött. Och bara...
Ja, men och det är det. Och det är ju de här extremerna som liksom säljer och som visas upp och liksom sådär. Så att, ja, det kan vi väl också gå in på lite snabbt. Att just det här med källkritik. Att bara för att man har många följare på Instagram eller bara för att man har läst någonting i tidningen så betyder inte det att det är det som liksom... summan av den evidens vi har eller den forskning vi har som säger så, utan det är väldigt svårt att läsa studier framförallt. Man behöver ganska mycket kunskap inom hur man designar studier och på olika sätt och liksom sådär för att, och det har oftast inte de, ja, men om man jobbar på en tidning eller så är det inte alla som har kunskapen om hur man faktiskt kan tolka studier. Och det är ganska svårt. Så då kommer det gärna en tidningsrubrik på en studie eller någonting flashigt när det kanske är liksom, ja, men det är en råttstudie, det här kan vi inte säga. Eller liksom att man drar stora slutsatser eller sådär. Så att det är väl det första jag tänker, att det är väldigt svårt att att sortera i vad är bra evidens eller så. Och det kommer väldigt mycket motstridiga. Så att jag förstår verkligen den här frågan.
Ja, men, jag håller med dig. Jag vill flika in en sak. För jag kommer tänka på när du sa det här med att det är svårt att läsa studier. Och även, jag tycker också att det är svårt att läsa studier. Trots att jag nu har läst 5,5 år på universitetet. Och att vi har fått öva mycket på hur man ska läsa studier. Men jag minns en sak som en föreläsare sa till oss på läkarprogrammet. En disputerad läkare. Och hon sa att om det är någonting ni ska ta med er, så sa hon att många gör så att man orkar sällan läsa en hel artikel. För att man ska läsa någon studie för att få reda på någonting. Och då är det så att många gör så att de istället för, de hoppar ner direkt till conclusion. Och bara läser conclusion. Kanske att man läser lite kort på abstract för att få en översikt. Och sen läser man conclusion. Liksom, men vad kom de fram till i den här studien då? Men hon sa att det är den största misstaget ni kan göra. Dit ni ska gå är, ni ska gå till metoden. Exakt. Exakt, och det tror jag kan vara bra att skicka med till folk. För att vad de kommer fram till spelar ju absolut ingen roll om de har en metod som är jättedålig, som gör att resultatet blir helt fel. Så läs metoden först. Om metoden känns rimlig så kan ni läsa vad, alltså sammanfattningen, conclusion, vad de kom fram till. Men det är ett litet super crash course kanske i det, om det är någon som vill bli bättre på att läsa artiklar.
Ja, men då ska vi också säga att då pratar vi om folk som kan läsa artiklar och som förstår metoden. Och majoriteten av dem, av Sveriges befolkning, kanske inte har den kunskapen. För det är jättesvårt. Det är, och, men då kanske man får välja sina källor lite. Alltså om man tänker Livsmedelsverket har väldigt bra källor. Liksom en bra sammanfattningar och sådär på olika ämnen eller så. Medan en person som du inte vet hur bra den läser studien, om den tar liksom en studie och väljer den, så kanske man ska börja dra öronen åt sig lite.
Jag håller med. Jättebra, superviktig poäng som är bra att ta upp så här tidigt i programmet. Så folk har med sig det.
Ja, vi hann liksom en minut och sen kom vi redan off track.
Det är bra jobbat. Men jag minns vart vi var på vegansk kost.
Ja men precis. Vi pratade om vegansk kost och liksom på hälsa och sådär. Och jag kan säga så att det är inte svart eller vitt. Och det är inte enkelt. Och ja, men bara för att man säger att man äter på ett visst sätt, om man äter vegansk kost eller kött, eller om det är lågkolhydratskost eller liksom så, så kan man inte säga, man kan inte basera om någonting är bra eller dåligt på grund av vilken kategori den tillhör. Jag menar, det finns både vegankost som är väldigt näringsrik, men det finns också ultraprocessade veganprodukter som i princip inte innehåller någon näring alls. Så att om ett livsmedel är bra eller dåligt för hälsan, det har inte med att göra om det är veganskt eller inte, utan det är liksom vad livsmedlet består av. Mm. Och det är ju alla de här livsmedlen som liksom bygger upp till vad vi äter generellt. Så att det är ju liksom en helhet i kosten som man får titta på. Får man i sig tillräckligt med näring? Får man liksom tillräckligt med energi och sådär, som avgör om det är en schysst kosthållning eller inte? Och med det behöver man inte säga att liksom att man ska äta perfekt. Liksom, du får bara äta si eller så. För det finns det ingen evidens för. Utan liksom att man äter en schysst kost och bra med näring och sådär. Men om vi ska börja liksom och peta direkt i vegankosten och bryta ner frågan just till den. Så kan vi börja med att du nämnde just det här med proteinet. Att det finns risk att det blir för lågt protein. Och protein, det är ju kroppens byggstenar och de behövs för att bygga upp muskler, vävnader, hormoner, massa ämnen. Men alltså mat ifrån växtriket, det innehåller ofta mer protein än vad många tror. Så det brukar inte vara något problem för veganer att få i sig tillräckligt. Och vi ser sällan människor med proteinbrist i Sverige.
Mm.
Så att det skulle jag inte oroa mig för.
Nej,
ja, och det var ju så, alltså, man kan också prata om att själva proteinet, det byggs upp av liksom ett 20-tal aminosyror och 9 av dem är essentiella. Och det betyder att vi kan inte tillverka dem i kroppen själva, utan de måste komma ifrån maten som man äter. Och ofta så innehåller mat ifrån djurriket liksom de här essentiella aminosyrorna i bra proportioner. Medan liksom en växtbaserad kost kan innehålla liksom låga nivåer av vissa. Men om man inte äter väldigt ensidigt, då är inte det här ett problem. För att de kompletterar ofta varandra. Och så det betyder att är man frisk och äter tillräckligt mycket med mat, så då behöver man inte ens fundera ens över proteinkvaliteten, utan det löser sig själv det där. Bra va?
Jättebra! Det här, ja. Det känns som att det är ofta, när man får det förklarat från någon som kan, så känns det plötsligt så mycket lättare. Det är väldigt skönt.
Ja, men ibland så får man ta ett steg tillbaka och tänka så här. Vad är det viktigaste här? Okej, ser vi något problem med det här i Sverige? Vad kan det här bero på? Och jag förstår ju verkligen tanken att just att köttprodukter innehåller mycket protein. Men det kan man ju också tänka att många kanske får i sig mer protein än vad vi behöver. Och det här extra kanske inte är så viktigt istället.
Ja, 100%.
Ja, men så kan vi också... nu rantar jag lite här. Är det okej?
Det är jätteokej. Jag gillar det. Bring it on.
Ja, men jag vill prata om att vi sa också att... Eller det stod, den sa också att det kan innebära mag- och tarmproblem.
Ja.
Och att det kan göra det, det betyder ju inte att det gör det hos de allra flesta.
Ja.
Det är ju viktigt att poängtera. Men ja, om man känner att man har, att man får, alltså man kan få mag- och tarmproblem. Och det kan ju bero på dels att man kanske, det kanske blir för mycket fibrer i kosten. Och att man behöver minska lite på dem om man äter liksom väldigt whole foods eller vad man ska säga.
Ja.
Mycket, mycket grönsaker och mycket linser och mycket bönor och liksom, ja, att det ska vara väldigt... Och då kan det ju vara så att man får kolla lite såhär, ja men behöver jag verkligen äta så här mycket fibrer? Är det det som spökar? Vad händer om jag minskar lite eller sådär?
Exakt. Och det finns ju ganska livsmedel som inte innehåller så mycket fibrer. Så säg ett vanligt vitt bröd är ju oftast är ju oftast veganskt. Och det är ju verkligen inte mycket fibrer i en riktig vit limpa liksom.
Nej, precis. Så att det kan man ju kolla. För vissa är det inte fibrerna som är problemet om de får ont i magen. Det kan ju vara liksom att vissa kan få jag menar att om man börjar helt plötsligt äta en vegansk kost, så kanske inte magen har vant sig riktigt med mycket bönor och linser. Och då kan det ju liksom vara en invärningsperiod innan det kommer igång.
Exakt.
Och sådär. Och då kan man ju testa att vänja liksom lite successivt och sådär.
Exakt.
Men sen att man också är noggrann att man blötlägger bönor och sådär om man ska koka dem själva och så.
Ja. Och jag tänkte också på en sak när jag läste den frågan, eller det påståendet var det snarare, att sånt som vi har fått lära oss på läkarprogrammet är också att till exempel rött kött är en väldigt stor riskfaktor för cancer i mag-tarmkanalen om man äter mycket rött kött. Så ser man till exempel att i Australien då, som vi pratade om tidigare, där äter man väldigt mycket rött kött och de har också en ganska hög frekvens av cancer i specifika delar av tarmen. Så jag menar absolut, vissa kanske får problem med magen av att vara vegan, men det betyder inte att det kanske, de problemen kanske inte är värre än de man får av rött kött. Man får också sätta det i proportion och sen också individuellt. Vissa får problem, vissa får inte problem. Men med rött kött vet man säkert att det finns en starkt ökad risk.
Och det, om vi pratar med rött kött, så är det främst processat och skärk och sådär som man vet väldigt säkert att det är. Men man säger också att det troligen är så med... Ja, allt rött kött. Men, och därför finns det också att man rekommenderar en maxgräns på 500 gram i veckan.
Men jag tänkte på det här. Som du sa i början där att ja, men, i det stora hela så spelar det ju större roll. Vad är det för livsmedel? Har de bra kvalitet? Spelar det större roll än om livsmedlet är veganskt eller inte veganskt? Men om någon skulle komma till dig som kostråd, nu kanske du inte tar emot just nu, men om du skulle ta emot en klient som vill ha hjälp med kosten och skulle komma till dig och säga: hej Maria, nej, men jag vill få hjälp av kosten med dig, och jag undrar, jag vill verkligen bara göra det för att vara så hälsosam som möjligt och liksom försöka hålla mig så frisk som möjligt. Och säga så här: jag har inga preferenser på om det ska vara veganskt eller inte veganskt, men jag vill att det ska vara det bästa. Hade du skrivit ett veganskt kostschema, eller hur man säger, eller hade du skrivit ett med kött eller ett vegetarianskt?
Nu tror inte jag att den klienten finns, om jag ska vara ärlig.
Nej, det tror inte jag heller. Men jag bara tänkte så här: okej, men om man ska optimera sin hälsa, är det liksom noll animaliskt eller?
Det kan vi också prata om, att optimera sin hälsa. Vad innebär det?
Ja, det är nog högst individuellt. För vissa är det nog att bli en riktigt bra atlet på sin sport, och för andra är det nog att hålla sig skadefri, och för en tredje så är det väl att känna sig lycklig och ja.
Precis, att det beror ju på vad optimera sin hälsa är för individen. Att om man ska liksom, om att optimera hälsan är att liksom leva ett sånt bra liv som möjligt, då måste det ändå komma till dens preferenser om vad de tycker om för mat och liksom så. Så att jag tror inte att det finns ett optimalt kostschema om det innehåller kött eller inte. Jag bryr mig inte om det, så det skulle inte jag bry mig om så mycket. Utan det finns, man kan äta bra både genom att äta kött eller genom att välja att inte äta kött. Och det tycker jag får vara helt upp till vad individen vill eller inte. Det man ska tänka på liksom, om man äter en strikt vegankost då, till exempel, det är ju att man måste få i sig ja, men till exempel vitamin B12 och sådär. För det finns ju mest i liksom, ja, men kött och mejeri och sådär. Så att då brukar man, men de brukar oftast ha berikad kost, och veganer brukar, nu generaliserar jag igen, brukar ha väldigt bra koll på det själva.
Ja, men B12 känns som att det har man så här hört att jo, men det behöver man extra när man är vegan. Det känns som man har hört.
Ja, och sen så kan man ju prata om liksom, ja men att ja men järnet är inte samma i växtbaserad kost som där det är icke-hemjärn. Men det, vissa kan behöva ta tillskott och vissa behöver inte det. Men ett tips, det är ju att äta någonting C-vitaminrikt, för det ökar upptaget. Så äter man lite, jag var på väg att säga paprika, men den är så dyr nu så jag får nog säga kål istället.
Det är bra, tack. 90 kilo för paprika, det är helt otroligt. Ja.
Ja.
Men okej, okay, ja. Det här var kul, för det här nu fick jag en direkt så koppling till i nutid, i närtid, så har jag en närstående som valde att bli vegetarian. Var vegetarian i några månader, skulle sedan bli blodgivare, jättebra, och gå och ge blod. Tips för alla som inte står och ger blod, att kolla om man kan göra det. Men då fick hen beskedet att den har järnbrist och anemi, alltså för lågt värde av röda blodkroppar. Och därför inte kan bli blodgivare, för det finns ju en sån gräns. Men man får inte själv ha blodbrist om man ska ge blod, såklart. Varpå hen kände att, åh nej, men nu har jag ju fått anemi här. Och inte så att han hade några symptom eller var sjuk, men ändå låga blodkroppar. Och den då kände att, oj, men det kanske beror på att jag har blivit vegetarian. Varpå den ger upp sin kamp om att vara vegetarian för miljön. Och går och börjar äta blodpudding och apelsin. För att det är massa järn och C-vitamin som du pratar om.
Och, då kan vi också, den myten vill jag också säga. Att det hjälper upptaget av icke-hemjärn. Men det är ju hemjärn i blodpudding.
Okej, nej, det här måste vi diskutera. Okej, jag vill veta det. Det får vi diskutera det. Men jag vill också veta, skulle du som kostrådgivare säga till en vegetarian som har järnbrist att, för den här personen ville helst inte börja ta, liksom, den tyckte att det kändes fel att börja ta järntillskott och tillskott. Den ville bara äta ren mat, och om det inte gick som vegetarian så kände den att då är det bättre att jag äter lite djur ibland. Finns det några bra produkter där för vegetarianer som vill få i sig järn?
Ja, men alltså det finns ju många veganska liksom, produkter som innehåller järn och sådär också. Så att jag skulle inte säga... Jag kan inte säga så här att nej, men du måste äta kött eller liksom sådär, för det känns också väldigt etiskt fel, för den har ju kanske blivit vegetarian av en anledning. Mm. Och liksom, det är väldigt individuellt. Vissa mår ju bättre av att äta lite kött, medan andra mår bättre av att inte göra det. Men du har ju bönor, linser, ärtor, tofu, tempe, nötter, frön, bovete innehåller en del igen. Men att man kanske får, liksom, har man en anemi, då måste man ju, då hjälper det oftast inte att bara att äta mer järn, utan de allra flesta behöver hjälp i form av tillskott då om de har fått anemi. Så då måste man ha kontakt med sin läkare.
Och det här med hemjärn, kan du berätta? Vad är hemjärn och icke-hemjärn?
Ja, men hemjärn, det är liksom lite lättare för kroppen att ta upp. Så det är hur järnet är laddat. Eller vad man ska säga. Jag försöker göra det så enkelt som möjligt.
Ja, det är bra.
Det finns hemjärn som är i de flesta animaliska produkter. Och så i de här växtbaserade så är det icke-hemjärn. Och det är liksom inte lika lätt för kroppen att ta upp. Så att då kan det vara klokt att äta någonting C-vitaminrikt till. Eller att man äter lite mer av det eller sådär.
Mm. Men så du menar att om man då äter blodpudding som är hemjärn, då spelar det inte så stor roll om man tar C-vitamin till, för kroppen kommer ändå ta upp det?
Ja.
Good to know. Okej, sista frågan på... Eller nej, två frågor egentligen. En till om vegansk, och det var gravida och vegansk kost. Funkar, eller är det farligt att vara, eller får barn, jag tänker, få mamman och barnet i sig tillräckligt med vegansk kost?
För de allra flesta så går det jättebra att vara liksom vegetarian eller vegan och gravid. Det man ska tänka på, det är ju liksom att man behöver lite mer näring för att man växer, och man ska liksom få näring till den andra. Men det finns jättebra information. Om man går in på Livsmedelsverkets hemsida till exempel, då finns det, är man vegan eller vegetarian och gravid, så finns det en del saker som man ska tänka på. Så jag tänker att jag hänvisar dit, så kan man lära sig mer där.
Det är bra, och då kan man också liksom, att man kan återvända dit om man själv är i den situationen. Det är inte svårt att komma ihåg allt från en podd. Så det är absolut mycket bra. Och då, tips mot IBS om man är vegetarian.
Ja, och om vi ska börja med att prata generellt om IBS. Nu kanske jag ska sätta dig på botten som är läkarstudent. Vill du förklara lite för alla lyssnare kanske vad IBS är för någonting?
Ja, men absolut. Alltså, det står för Irritable Bowel Syndrome. Egentligen kan man säga att för oss läkare så är det en diagnos vi sätter när man har problem med mag-tarmkanalen, men man hittar inte någon organisk orsak. Som till exempel, man hittar liksom inte att det är någon inflammation eller några... Det kan vara, alltså, det är inte några... Man ska ta fistlar och andra saker man kan hitta på en röntgen. Och det är inte någon celiaki, ingen, alltså glutenintolerans. Men man har ändå långvariga problem med magen. Ofta är det buksmärtor, uppsvälldhet, kan vara gaser. Och då får man den diagnosen. Så det är lite grann, det är ganska, ganska stor diagnos. Men som egentligen betyder att man inte har någon... liksom något organ som egentligen är sjukt, men man har ändå problem med magen.
Men precis, man brukar kalla det för en funktionell sjukdom. Mm. Och då tänker jag att det viktigaste är ju att träffa en läkare och utesluta att det inte är en organisk sjukdom. Att det är det första, för det är många som kanske tänker att ja, men jag har IBS, men man har inte gått och kollat det. Mm, det första är ju att utesluta att det är något annat som spökar. Men sen om man då får, ja, men om man får diagnosen att man har IBS, då ska man ju också vara noga med att man kan ha olika symptom, olika problem. Och då kan det också vara olika orsaker till vilka problem som man har. Och då är det ju viktigt att man behandlar det som funkar för individen. Så att det finns inte en sak som kommer att hjälpa alla där. Och då är inte det vare sig man är vegetarian eller inte. Utan det är väldigt individuellt ändå vad som hjälper just dig som individ. Men om man kollar på studier på IBS, då ser man ju att vissa blir hjälpt av liksom, kognitiv beteendeterapi. Det finns ju vissa online mot IBS eller något sånt där som man ser att vissa blir hjälpta av, vissa blir inte hjälpta av det, vissa måste behöver mer fibrer, andra behöver mindre fibrer. Men sen så finns det, ja, men vissa saker i maten som kan trigga det och göra det värre eller sådär. Och då kan man, då får man ju kika på det.
Som du sa så är det ju väldigt individuellt och svårt att ge generella råd. Och det är också, eller det märker man ju också i vården, att just när det kommer till mag-tarmproblem som inte är kopplade till ett organ, så är det extremt stor individuell variation. Och jag tror verkligen på det här att försöka lära känna sin egen kropp bättre. Någonting som vi har fått prata, det är ganska mycket dietister som har hand om de här patienterna. Men något som jag ändå har... Exakt, FODMAP. Men det var förutom det, tänker jag också liksom att på det här med att lära känna sig själv. Försöka att kanske ha en liten symptomdagbok där man kanske kan skriva upp så här. Man kanske kan avsluta dagen med att skriva någonting om hur maghälsan har varit den dagen. Kanske vilka tider där man haft problem. Och kanske om det var någon, man märkte var det, om det var kopplat till någonting. För då kan man kanske efter ett tag börja hitta så här orsak och samband. Att okej, men varje gång jag har ätit just det där har jag fått ont. Eller varje gång jag har varit väldigt stressad eller sådana saker. Så det var en sak jag tänkte på. Och det andra jag tänkte på också, som du sa, med stress och KBT. Och hela den biten. Jag har också haft, jag vet inte om jag har haft IBS för jag utredde det aldrig. Men jag hade under några år ganska mycket stress. Och i samband med det också mycket magproblem. Och då tyckte jag själv att meditation kunde lugna magen lite. Mm. Så det kan också vara sånt som jag tänker bara skicka ut till alla lyssnare. Att meditation ska inte underskattas även till smärttillstånd.
Nej, och man har ju sett att för vissa så hjälper det jättebra. Och sen så, ja, men om man pratar om kostbehandling, om vi kanske ska rikta in oss mer mot den här vegan och vegetariankosten. Och det är ju att om man får, man brukar ju prata om kostbehandling genom att ta genom FODMAPs. Och då är det vissa livsmedel, det är ganska väldigt, väldigt många livsmedel som man kan behöva utesluta. Man kan ta hjälp av FODMAPs. Och alltså FODMAP är en kostbehandling i EBS. Och det går ut på att man utesluter vissa kolhydrater som under en period för att se om man blir bättre. Och om man inte blir bättre, ja, men då är det inte det som är problemet. Utan då ja, men kan man börja äta som vanligt igen. Blir man däremot bättre av det så kan man behöva utesluta det en stund men sen återintroducera så att man vet exakt vad det är för livsmedel som triggar igång det eller så. Och det kluriga med att om man är vegetarian eller vegan, det är ju att många av de här FODMAPsen, de är ju växtbaserade. Mm. Och det kan ju bli att man utesluter väldigt mycket då livsmedel och att man har svårt att få i sig näring och energi. Och därför är det ju jättebra att om man är vegetarian eller vegan att man verkligen tar hjälp av en dietist som jobbar med det här. Så att man inte riskerar att man liksom får för lite energi eller näring i övrigt. Liksom att helt plötsligt så har jag ingenting att äta. Mm. Utan att man tar hjälp av någon som har jobbat med det länge.
Ja, men jag håller med. FODMAP är en väldigt avancerad typ av kosthållning. Så om man har fått en konstaterad IBS och tänker på att börja FODMAP, så tycker jag absolut att man ska höra av sig till läkaren eller vårdgivaren som har gett en IBS-diagnosen, och sen fråga om man kan få hjälp av en dietist.
Ja, precis. Det är jätteviktigt. Och samtidigt så vill jag också undersöka att kosten kan vara en del av det, men det behöver inte heller vara kosten som är problemet med IBS.
Jättebra. Ny fråga. Tillskott av magnesium, omega-3, kollagen och zink. Behövs det, och i så fall till vem?
Ja, behövs och behövs. Vi lever ändå, om man ska säga. Nej, nu var jag lite raljerande. De allra flesta behöver inte tillskott. Har man brist på någonting, absolut, då ska man... Då måste man ju ta tillskott för att liksom komma upp i bra nivåer. Men det vi ska säga också, det är att mer är inte alltid bättre när det kommer till tillskott. Så att ta stora mängder tillskott av någonting betyder inte att du får bättre resultat. Utan i den största mån om man äter en varierad kost, så behöver man oftast inte ta något tillskott. Men om jag tänker till vem, ja men vissa gravida, om man är vegetarian eller gravid till exempel, kan behöva ta lite extra omega-3 tillskott eller sådär. Men det är ju så pass individuellt att man kanske behöver läsa på om man har något speciella kostmönster eller så, att man får läsa på om det. Men för de allra flesta behöver man inte ta något tillskott, utan det räcker gott med att äta varierat, äta sina grönsaker. Jättebra.
Keep it simple. Mycket bra.
Ja.
Okej, och här då. Skillnaden i näring bland olika proteinpulver. Exempelvis om man jämför vasslerprotein och sojaprotein.
Om man, nu är vi tillbaka till de här essentiella aminosyrorna igen. Och det är jättebra. Ju att vasslerprotein innehåller ju bra nivåer av alla. Sen så ska man säga att tillskott generellt. Jo, men som proteinpulver kanske man inte behöver så. Men tycker man att det är gott eller smidigt eller sådär, så ser inte jag något problem med att äta det. Om vi pratar om vassle, så innehåller ju det liksom alla aminosyror för att dra igång proteinsyntesen och sådär. Och det gör faktiskt sojaprotein också. Det behöver man inte oroa sig för. Däremot så innehåller det inte, om man säger så här, triggen för att trigga igång proteinsyntesen, det görs av en aminosyra som heter leucin. Och där ser man att man har högre nivåer av leucin i vassle än vad man har i sojaprotein till exempel. Så att man kan behöva ta lite mer. För de allra flesta spelar det absolut ingen roll. Mm. Så nu är vi och optinojer, som jag tror att... Och att ens prata om det här känns lite överdrivet, för att man har oftast inte alla andra bitar på plats. Och det kanske är det man ska jobba med mer än vilket proteinpulver man använder. Exakt. Att man får sina timmars sömn, eller att man äter ordentligt, eller att man tränar ordentligt och får ordentligt med återhämtning. Än att bara snygga in på den här lilla, lilla detaljen.
Verkligen. Så viktigt vart man lägger sin energi, vad man prioriterar. Börja med basen, och det ska ganska mycket till innan man ska gå upp till liksom toppen av pyramiden. Där man riktigt opti-opti-spetsen är. Ja, bra poäng. Okej, vi hinner med en till fråga. Och då är det här tycker jag är väldigt intressant. Det finns något som heter REDS, relativ energibrist. Och då är frågan, vad vet du om REDS? Och hur ska man veta om man är drabbad av detta?
REDS står ju för Relative Energy Deficiency in Sports. Och det betyder egentligen att man har låg energitillgänglighet under en lång tid. Och det betyder att man har inte tillräckligt med energi för att hålla igång liksom, grundläggande funktioner. Med tanke på att man gör av med mycket energi på träning. Så helt enkelt att man äter för lite till förhållande till hur mycket man rör sig. Och det kan ju vara antingen så att man rör sig ganska normalt och äter väldigt, väldigt lite. Eller så rör man sig väldigt mycket och att maten man äter inte täcker det här energibehovet. Och det handlar inte om att det är under korta perioder, utan det är en lång period av energibrist. Så det är inte bara liksom att man har ätit dåligt ett par dagar, utan det är, och då kan man ju också prestera sämre på sitt träningspass. Men de här mer negativa konsekvenserna av REDS, det får man ju först efter, ja men man kan se redan efter några veckor, men framförallt efter månader. Och det är det här kroniska, att underäta mot hur mycket man tränar, som egentligen är ja men, det man ska börja dra öronen åt sig och vara lite mer orolig för.
Hur vet man då om man själv eller om någon misstänker att man är drabbad av det här, vad kan vara tecken på REDS? Hur kan det uttrycka sig?
Ja men det finns ju flera saker. Om vi ska börja med liksom mer grundläggande vad som händer när man har REDS, så kan man börja förstå de här varningsflaggorna. Och det är ju att man har ju, om man underäter, så behöver liksom kroppen behöver spara på energi för att kunna liksom överleva, eller vad man ska säga. Och då ser man att man har till exempel minskad könshormonsproduktion. Så det är både testosteron för män då, och östrogen för kvinnor. Och hos kvinnor så kan det också leda till mensrubbningar. Så att är det så att man tappar mensen för att man tränar, då är det ett viktigt varningssignal. Då är det någonting som är tokigt. Men man har ju också sett att man har lägre nivåer av liksom sköldkörtelhormonet 3-3 om man lever med det. Och det är ju en del av energiomsättningen. Så man ser ju också att man har lägre BMR, så basal metabolism. Så liksom kroppen spar på det. Och man har sett minskade insulinnivåer och minskade effekter från kroppens tillväxthormon hos idrottare. Och ja, men det påverkar kroppens förmåga att återhämta sig. Så man kan se liksom att man inte känner att man blir inget bättre, kanske kan det vara. Eller att man liksom återhämtar sig inte. Man blir sjuk mycket. Man har lätt för skador. Och ofta kanske lite lättretlig. Men man har också sett att många med REDS har höga kolesterolnivåer. Och det är lite förvånande. Det är ju riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Och det ses ju mest bland inaktiva. Men det kan man ju också se hos dem, fast de är liksom friska, vältränade idrottare. Så kan man ändå se det. Så att ja, men ökad risk för stressfaktorer har man också. Mm. Mm. Så att blir man ofta skadad, blir man lätt sjuk, men framförallt är man kvinna, tappar mens, jättestor varningsflagg, då får du i dig för lite energi mot för vad du gör av med. Och det kan ju ha många olika orsaker. Det kan ju vara okunskap till exempel, att man inte vet vad man behöver få i sig, att man inte att man tror att man ska liksom följa de här kostrekommendationerna som kanske är jättebra för alla vanliga människor som rör sig normalt.
Tallriksmodellen funkar inte för elitatleter, by the way.
Precis. Jag menar, om man är liksom elitatlet och ändå vill äta det här fettsnål, kost, fullkornsprodukter till allt. Alltså det är svårt att få i sig den energi då som man behöver för att prestera.
Den magsäcken kommer inte må bra. Den kommer explodera eller ha väldigt ont. Explodera var en ordningsfärg som inte förstod.
Ja. Ja, men det är inte jävla. Det är svårt att vara ironisk i en podd.
Ja, jag vet. Ibland så säger man saker också, speciellt när det är liksom lite medicin, så folk bara, oh my god, visste ni att magsäcken kan explodera? Nej. Det var ironiskt. Men, ja, men precis. Nej, men det där tycker jag är superviktigt att tänka på. För det där känner jag så väl igen mig på när jag själv började träna mer och mer. Och fortfarande hade det här, nej men tallriksmodellen, fylla ett mycket grönsaker och så här, det är jättebra att det är grönsaker, men tallriksmodellen när man tränar riktigt hårt, och alltså det är speciellt för idrottare som kanske är i ungdomen eller ung vuxen, att då man fortfarande kanske växer eller man har ganska hög energiomsättning, supertufft om man ska äta massa fullkornspasta, massa broccoli, alltså så här, du behöver få i dig energität mat, du behöver liksom kanske nötter och kanske addera olja och ja, kanske ibland välja vit pasta för att kunna orka få i dig mängden.
Ja, men precis, och det har man ju sett också att unga idrottare har ju oftast är ju inte lika robusta för den här energibristen som kanske en äldre idrottare är, så att de påverkas oftast lättare. Det är ju väldigt individuellt, men ofta så ser man att yngre idrottare, som om man till exempel inte har haft mens så länge, liksom så många gånger, så har man lättare att få mensbortfall än någon som är liksom 28-29 som ändå har haft regelbunden mens väldigt länge. Och det ska man ju också säga, att det här kan man ju bara se på kvinnor som inte äter p-piller.
Ja, så mensen kan vara en bra riktlinje för kvinnor, men det är inte det enda sättet som man kan använda. Alltså det går inte att säga att utifrån din mens styr det om du har det här eller inte.
Nej, och det kluriga är ju att alla går ju inte ner i vikt, utan det kan ju vara liksom ett första steg att man tappar lite i vikt, men sen så blir det ju så att kroppen sparar in på de här funktionerna. Men man kan ju också tänka så här att ja, men om man till exempel har lätt, liksom, blir man skadad ofta, blir man sjuk ofta när man tränar, har man svårt att återhämta sig mellan passen, att man börjar liksom tänka i de banorna, så kan man i alla fall fundera på hur mycket får jag i mig egentligen. Får jag i mig till
det? Verkligen. Verkligen, det är jätteviktigt. Mm. För just som du säger, med kroppens eget system, alltså himla smart. Så istället för att gå ner i vikt kan det ju då vara att den skyddar sig själv och minskar på till exempel då de hormonerna som påverkar ämnesomsättningen, som gör då att hormonerna gör att du går inte ner i vikt, men istället så har du rubbade hormoner för att den prioriterar att du ska behålla en hälsosam vikt.
Ja, precis. Kroppen är mycket smartare än vad vi tror.
Absolut.
Den vill att vi ska överleva.
Absolut. Vi ska hoppa in på sista frågan nu. Och det är ju Marias bästa hälsotips.
Oj! Den har jag inte ens hunnit fundera på.
Nej, men, fri tolkning.
Fri tolkning. Gör det du mår bra av. Det är mitt bästa hälsotips, tror jag. Och att generellt, att inte, om man ser liksom på människor som äter hälsosamt, har större tendens att ta åt sig av saker som gör att de äter ännu mer hälsosamt. Och de kanske inte alltid är de som behöver äta ännu mer hälsosamt. Det är inte, man ska inte klassa saker som nyttigt eller onyttigt eller liksom så här, utan ta ett steg tillbaka, se på helheten, var good enough och gör saker som du mår bra av.
Det som jag mår bra av är inte samma som vad du mår bra av. Så våga också lyssna in till dig själv, tänker jag. Det är superviktigt att ha med sig det där.
Ja, precis.
Vad fint. Tack Maria. Tack så jättemycket för att du vill att svara på alla de här frågorna och gästa podden.
Ja, men tack så jättemycket för att ni vill ha mig här idag.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Välkommen tillbaka Värna, nu är du med igen.
Ja, här är jag. Det jag tänkte på Elsa under tiden jag lyssnade på avsnittet, som inom typ alla områden inom medicin och hälsa, det är så tråkigt att man inte kan få enkla svar. Det är alltid, det beror på, det är individuellt. Man måste liksom tänka olika aspekter och vad man tycker om. Och jag tyckte att det blev så tydligt just det här med kost, att man ska vara försiktig vad man rekommenderar. Alltså såklart man kan alltid ha allmänna rekommendationer. Men följer man något Instagram-konto där någon säger gör så här så blir du bra i din IBS eller liknande. Det här avsnittet är bara en bekräftelse på det jag har alltid tänkt. Och det är att ingen annan kan säga till mig exempelvis hur jag ska äta. För att det är jag som känner min kropp och det är jag som måste testa mig fram. Vi har inga enkla svar.
Ja, men det är också lite charmen med hela vårt yrke. Och alla vi som jobbar med människokroppen och hälsa på ett eller annat sätt, att ju mer man lär sig, ju mer förstår man att man inte förstår. Och så inser man hur extremt komplicerad vår kropp är. Alltså det finns typ ingenting jag är mer fascinerad av på hela världen än människokroppen. Det är helt otroligt vad mycket, alltså vad häftig den här, vad cool den är. Alla organ, alla celler, alla funktioner. Och med det sagt så är det också väldigt självklart att liksom banandieten funkar inte. Eller alltså alla de här olika typer av dieter. Det finns inget sånt recept som funkar för alla, utan man måste lära känna sin egen kropp. Mm. Och det tror jag är det absolut viktigaste vi ska ta med oss från idag.
Eller hur? För att det är ändå så lätt alltid gå på de här Expressen-rubrikerna eller följa olika konton på Instagram exempelvis. Och tro att det ska lösa ens problem. Men i slutändan, varenda av oss måste ta ansvar för sig själv. Alltså jag hade önskat att det fanns någonting, framförallt inom temat IBS. Och jag kan bara rekommendera alla lyssnare. Vi har ju ett annat avsnitt om IBS med din pappa som är specialisten om mag-tarmkanalen. Som är faktiskt jättebra avsnitt att lyssna inom just detta ämne om man vill fördjupa sig i IBS. Jag hade bara önskat att det fanns, för att jag vet att det är så många som lider av det. Så jag hade önskat att vi kan liksom ge tydliga rekommendationer. Men tyvärr, vi kan inte det.
Mm. Jag tänker på ett sätt, eller jag tänker att det är ändå lite hopp att det forskas ganska mycket nu om tarmfloran. Och jag tror att det ligger något i det här. Att vi kanske kan komma fram till någonting. Så när det är tråkigt att det tar tid och att vi inte kan få quick fix just nu. Men det finns hopp.
Absolut, jag håller med. Och jag håller med det där med tarmfloran. Det är som att vi har två hjärnor egentligen. Den som vi har i huvudet och en i våra tarmar.
Ja, om jag hade haft tid hade jag velat liksom grotta ner mig. Det är läsa mer om vad som finns. Och det är verkligen, om jag skulle forska så är det en sån sak jag absolut skulle kunna tänka mig att forska på. Det tycker jag, det känns så spännande och givande. Visste ni förresten att den största mängden av serotonin, hormonet, ett av våra fantastiska glädjehormon, den majoriteten av det finns faktiskt i tarmkanalen, inte i hjärnan. Fun fact.
Det är fun fact, absolut.
Okej, nu ska vi hoppa vidare till lyckopiller, lyckokiller.
Mitt lyckokiller är mitt schema. Jag märker hur jag återigen har samlat på mig lite för mycket saker. Det är alltid roliga saker, men det händer mig oftast vår tid att jag liksom, jag har sagt det här någon gång tidigare också, att jag brukar liksom bli lite för energisk. Och nu, jag läser en väldigt givande kurs inom fysisk aktivitet som prevention och behandling vid olika kroniska sjukdomar på KI, vilket är superkul. Och det kommer också vara, jag slår faktiskt nu ihop min lyckopiller och killar här. För att det var min lyckopiller att få lära sig nya saker. Och det är så belönande för mig att plugga. Att ha plugg, jobb och podd. Och också hinna med träning och andra saker. Så har gjort mig lite less på mig själv. För jag märker att min kalender är kaos. Men
jag känner i alla fall igen mig det du säger. Men jag blir bara lite nyfiken på det här. Den här kursen, jag visste att du läser någonting, men är det en typ distanskurs som du då läser typ hemifrån på kvällarna eller när du inte jobbar, eller hur funkar det här?
Det är en distanskurs, men roligt nog så har KI distanskurser där man ändå har på plats 4 dagar. Så att förra veckan så var vi 3 dagar på plats och då använde jag mina komptimmar på jobbet så att jag kunde vara borta från jobbet. Och då satt vi från 08.30 till 16.30 och hade föreläsningar. Och jag var så mosig i huvudet. Så intressant tema. Men ändå så blir man, alltså det är sjukt hur mycket kapacitet det tar att lyssna passivt.
Absolut, I feel you. Jag är som student fortfarande, jag känner mig så exakt just nu. Vi sitter och spelar in efter en hel dag i skolan. Men kul, vad fick du att komma på den här idén? Eller vad fick du att...
Men det var ett genuint intresse och jag saknade lite det här stimulans att lära nytt. För att, framförallt läsa artiklar, och jag tycker att man behöver någon liksom push. Det är inte som att jag bara på kvällstid annars skulle googla fram artiklar och lära mig nya saker om diabetes och artros och sådana saker. Så jag behövde liksom någon liten push, och så googlade lite olika kurser eller kollade på antagning.se. Och så valde jag några stycken som jag sökte. Några olika språk och sen lite fysisk aktivitet. Så att man upprätthåller sina intressen fast man jobbar. Det försöker jag.
Bra, bra inspiration också, för nu är jag fortfarande student så jag känner inte att jag behöver plugga mer än 100%. Men jag tycker det är för alla som jobbar och sånt, tycker jag, väldigt bra inspiration för att liksom fortsätta lära sig, för det är så stimulerande.
Verkligen, tänk att kunskap är gratis och det är liksom, jag tycker att det är den valutan som är värd mest. För att ingen kan någonsin ta det ifrån dig och det kan liksom, det kommer aldrig förlora sitt värde.
Mm. Mm. Mycket fint.
Men då ska vi höra Elsa Hasslers lyckopiller och killer. Om hon kan komma fram någonting efter en hel dag på stimulering hade ni idag, eller hur?
Vi har haft stimuleringscentrum, vi är helt slut. För vi har haft 5 akutfall där man ska jätteavancerade dockor och sånt som kan göra allt möjligt. Och så ska man öva på att vara ledande läkare. Och vi hade med sjuksköterska studenter så jag fick... Vi fick jobba i team och så är det läkarens roll att leda fallet och kunna tillsammans med teamet och rädda patienten. Ganska trött. Men jag har i alla fall tänkt ut lyckopiller och lyckokiller, men lite mer... Jag tänker inte dyka jättedjupt idag om vi säger så. Vi börjar med min killer så förstår ni. Då har vi ju mina händer, Värna. Där tror du känner igen det här. Jag visar för Värna nu på Skype. Men ja, alltså, det är så här riktigt ilandsproblem, men faktiskt... Alltså man blir lite ledsen. Alla som kör crossfit eller väldigt greppintensiva sporter vet att man kan riva upp händerna ganska mycket. Och det har jag gjort på båda händerna nu. Mitt i handflatan, 2 typ cirkulära upprivna händer. Alltså vad ska man säga? Som en 5-krona stor upprivning på båda handflatorna. Och om man då i kombination med det jobbar inom vården där man ska sprita händerna hela tiden. Alltså... Det låter kanske mesigt, men det gör alltså det är faktiskt riktigt pain in the ass. Och så, så blir det lite torrt och rivs upp mer. Och så pillar man fast man inte ska. Ja, det, jag har sån här rip fix eller liksom bivax eller vad man ska säga som det på. Men det är faktiskt en liten sån vardagslyckokiller.
Mm, jag förstår. I've been there, done that.
Ja, och jag såg också faktiskt precis att någon har skickat DM till oss och frågat om inte vi som är läkarstudenter har någon bra tips på hur man undviker detta. Och jag kan bara säga tyvärr, alltså, även om jag sandpapprar och smörjer och försöker klippa ner valkar så får jag det ändå.
Jag har inte heller någon quick fix för det och inget mirakelmedicin.
Därför tycker jag att jag får över till lyckokiller. Nej.
Piller.
Ja, men gärna. Jajamän, då tar vi ett lyckopiller. Det är desto större, desto högre och desto roligare. Det var nämligen förra helgen som jag körde Hyrux i Stockholm. Alltså hur, det var så kul. Det var första gången som jag tävlade individuellt. Jag tänkte egentligen belysa framförallt den aspekten. Jag har tidigare alltid tävlat i team, men nu körde jag hela racet själv. Och just den här grejen med att ta sig an en utmaning själv och sen ta sig igenom den, även om man möter på hinder och mentalt tycker det är tufft och kanske tvivlar på sig själv vissa stunder. Så är det så himla nice. Dels under resans gång, ta sig igenom steg för steg. Men också efteråt känna så här, I did it. Det ger mig väldigt mycket. Och sen hela upplevelsen var också jättekul med loppet, träningen inför, atmosfären på plats. Jag hade flera vänner som körde. Peppa varandra, peppa folk man inte känner och bli peppade av folk man inte känner. Sådana här saker som gör träningen ännu extra roligare. För mig är det inte det anledningen att jag tränar, men det är pricken över iet. Mm. Och det var en glädje som jag bär med mig och lever på fortfarande.
Åh, vad härligt. Jag hoppas att nästa gång när du tävlar kan gå vara på plats och titta på. Eller heja på menar jag.
Eller så kan vi köra i team, du och jag. Vem vet?
Ja.
Säkare goes Hyrux.
Kanske. Det ser ut som en tävling som jag skulle tycka om.
Jag tror det.
Härligt. Med dessa sportiga stämningar så avslutar vi 48:e avsnitt. Och 2 avsnitt kvarstår av säsong 4. Vi avslutar säsongen vid avsnitt 50. Så vi har liksom samtidigt 50-årsfest. Eller 50 avsnittsfest och 2-årsfest.
Det kommer bli mega.
Ja.
Och 2 fantastiskt fina avsnitt som vi kommer få också. Så stay tuned. Det här kommer bli bra.
Verkligen. Ta hand om er och vi hörs igen om 2 veckor.
Och njut av våren som jag anser officiellt har kommit till staden.
Ja.
Veckans läkare med Värna och Elsa.